Hej, Hasse Brontén här och du lyssnar på podden Snutsnack. Det här avsnittet är det 54:e i ordningen och idag så heter min gäst Per. Vi pratar lite om det var bra att han kom in lite senare på polishögskolan eller borde han ha kommit in då han sökte första gången när han var 21. Det är en av de sakerna vi pratar om, men vi får också höra lite nytt tänk kring hur man kanske kan undvika våldsamheter ute på stan till exempel. Gilla Snutsnack på Facebook. Jag vet att jag tjatar om det, men det är kul när vi hänger där, diskuterar avsnitten och lite annat. Du kan även följa mig på sociala medier, Hasse Brontén. Instagram, Twitter och Facebook finns jag på. Var ni än är, var försiktiga där ute och ha en trevlig lyssning. 13:10 kom. Välkommen till Snutsnack, Per.
Tack.
Vi har suttit här och tagit en kaffe och jag har redan hört några sköna stories här ur ditt polisliv, men jag är lite nyfiken också hur det kommer sig att du började jobba som polis överhuvudtaget.
Det är ingen jättegrej. Jag första gången jag skulle söka in så var det 1994. Mm. Då var jag 21 bast. Men då stängdes polisskolan av någon anledning som jag inte vet.
Nej.
Och sen öppnade det upp igen senare och då sökte jag och kom in. Men jag har en uppväxt med två jävligt roliga föräldrar, farsor. Alltså, jag har ju mamma också, naturligtvis. Men farsorna var jävligt roliga på det sättet. De var väldigt dysfunktionella.
Den är det, pratar vi om en bonuspappa och
två bonuspapper.
Två bonuspapper?
Ja, precis. Den riktiga var inte där. Men två bonuspapper i alla fall. Och det hände alltid jävligt roliga grejer där. Så här i efterhand. När man är liten så tänker man inte så mycket, utan då är det farsan liksom, och då är det som det är. Men när man blir vuxen så kan man få distans till det här och se att det här var nog ganska lacho män och gubbar.
Vad var det som var liksom...
Den ena, Björne, han var ju övervakare bland annat då, till en av Söderorts mest notoriska missbrukare.
Okej.
Vi kallar han för Johan då. Och när Johan inte kunde sälja sitt gods så att säga på marknaden, då kom han alltid hem till oss och då körde han upp med bilen, och vi unga då visste ju liksom bara, shit, nu kommer det prylar, och jag visste ju inte om att liksom det här inte var okej. Och min farsa, han var ju övervakare, så att det var ju inget konstigt. Och alltså, vi hade så mycket träningsoveraller, videoapparater och allt möjligt. Så jag vet inte om min fars, eller om han tog det här på riktigt stort allvar, det här med att vara övervakare.
Men när kom du på att det här var någonting som kanske var lite fuffens då?
Nej, men det fattar man ju sen. Det var ju typ, det här var ju 80-tal, det var ju knappt någon som hade videoapparater. Men vi hade det, vi var inte särskilt välbeställda.
Nej,
men ändå hade vi de prylarna.
Var är du uppvuxen någonstans?
Jag är uppvuxen i Botkyrka i Alby fram till jag var 12, och sen en annan förort då som heter Salem.
Ja, just det. Så Alby Botkyrka är ju idag som man kallar som, ja, men det är en Stockholmsförort som idag väl anses som lite stökigt där ute, kan man väl säga.
Ja, minst sagt.
Ja. Och vi hade ju tidigare gäst i Snutsnack, Alex, som berättade lite om att jobba i Botkyrka och sådär. Men hur tror du att det här påverkade ditt, var det så att du tänkte sig redan då så här, nej, men jag ska förhindra att missbrukades gods kommer in i privata hem, var det så klok? Ja, eller?
Nej, jag har alltid haft någon form av rättspatos hela tiden. Även fast jag har varit i de här miljöerna så är ändå på något sätt, jag har gjort dumma grejer också, men på något sätt har ändå lyckats hålla mig utanför. Och sen gällande polisen så tog jag väl det riktiga steget då med att jag verkligen ville, det var ju min lumpen. Jag gillade det på något sätt. Jag ville inte göra lumpen. Jag skulle bli en av de första i min släkt överhuvudtaget att göra lumpen. De andra hade typ simulerat massa grejer och vägrat, och jag hörde rykten om att det var någon som hade pissat i sin hjälm och satt under sängen och allt möjligt sånt där. Men, och jag ville verkligen inte göra lumpen, men jag kom inte undan. Okay. Så jag hamnade på Gotland.
Var det P18 då eller vad heter
det? Nej, luftvärnet var det. Luftvärnet. Ja, jag hamnade där. Och det blev någonting att shit vad skönt, det var ordning, det var struktur. Och nu när jag jobbat hyfsat tag som polis så vet jag att det är inte riktigt ordning och struktur i myndigheter. Nej. Men militären var, det lockade mig verkligen. Mm. Det blev liksom som att det var något så här som föll av axlarna, det blev liksom kontroll på något sätt. Mm. Så, och jag behövde inte äga den kontrollen.
Ja, men det är jätteintressant. Ja, jag förstår. Det är jätteintressant, för jag har haft ytterligare en gäst i Snutsnack för er lyssnare som kanske kommer ihåg, som var 19 år innan han blev polis då, 19 år, kom på en lysande idé att han skulle gå med i Främlingslegionen. Och hur han också berättar hur snabbt han kom in i det här, struktur, ordning och reda, hur snabbt man kommer in i det. Och det kan ju vara så att en del unga män också är lite i behov av att kunna avlasta sig själva, få den här strukturen och funka i den miljön.
Ja, för att min struktur tidigare, och där är jag väldigt riktigt vass idag också, det är när det är kaos, då är jag som mest strukturerad.
Okay.
Jag finner ordningen i kaoset. Så att, och då passar man ju som många gånger som polis också. När det händer saker så blir jag väldigt strukturerad.
Okay.
Men däremellan i den grå vardagen så är jag, tycker jag inte det är lika spännande.
Okej.
Okay. Ja.
Men så kom tankarna upp om polisyrket då redan efter lumpen?
Ja,
då liksom.
Absolut. Ja. Och då därefter så sökte jag ju. Mm. Eller skulle söka, men det var ingen mening för att det lades ner.
Vad hände då efter när det var nedlagt? Vad gjorde du under den tiden då?
Jag gjorde en vända till i Jugoslavien. Nej, jag sa inte att jag åkte ner till Bosnien.
Just det, okej. Okay. 90-talet där då?
Ja, 1995 så åkte jag ner. Då var jag... Då hade jag i lumpen, så hade jag av någon anledning sökt till, jag var ju då inte intresserad av militären, men av någon anledning så hade jag sökt till som FN-soldat.
Uh-huh.
Och det var ju under brinnande kriget i Bosnien. Och då så hade jag skickat in den här ansökan, och på den här tiden hade inte jag mobiltelefon i alla fall, det är 1994-95 där någonstans.
Mm.
Och då hade jag skrivit morsans nummer.
Uh-huh.
Ja, som att kontakta mig om ni typ vill att jag ska åka.
Mm.
Och då av någon anledning så är jag hemma hos mamma just den här dagen när de ringer.
Mm.
Så de ringer ett samtal och det är jag som svarar, för hon ligger och kvartar. Jag svarar, då säger hon så här, hej, jag kommer ihåg att han heter Per också. Hej, där är Per från Swedint. Och du har skickat in en ansökan här, vi behöver omedelbart en som ersätter en där nere. Jag bara, ersätter med vad? Så de bara, nej men vi behöver alltså, och är du intresserad? För annars ringer jag bara vidare. Så det var ju så här, ja eller nej. Alltså då skulle jag, det var någon torsdag, då skulle jag inställa mig typ någon dag efter bara. Mm. Nere i Södertälje, där de här utlandsstyrkorna höll till. Så jag bara, ja. Men hade ingen aning vad det innebar.
Så, hur var det då?
Ja, så då åker jag ner dit och får reda på att jag ska vara minröjare. Jag har inte sett en mina på, ens på 5 meter. Inte ens, så vi höll inte på med det i lumpen. Vi hade typ traktorer och grejer. Så jag har inte sett en mina. Så jag bara, alltså. Och så kände jag bara så här, nej men vad fan. Jag brukar tänka så här, i Sverige kommer man inte låta någon dö i onödan.
Nej.
Vi har inte den kulturen. Det innebär att om du gör någon tester någonstans, om du ska testas för någonting och du ska dyka någonting, så kommer de plocka upp dig. Dyk tills du svimmar så plockar de upp dig. Så tänker jag alltid.
Mm.
Vi dö.
Nej, men det låter ju svenskt.
Mm. Ja. Och då tänker jag, men de kommer inte låta mig dö. Så jag bara, ja. Så åker jag ner. Och då ska jag vara gruppchef för en minröjningsgrupp i Bosnien. Så jag bara, ja. Så jag sätter mig upp på det där planet ner. Så gör en lite kortare variant här. Och sen hamnar jag då på det här kompaniet som är 7:e kompaniet. Så går jag till plutonsbefälet där och säger, du... Jag har aldrig röjt en mina i mitt liv. Jag måste säga det på en gång, för det här verkar skarpt läge. Han började asgarva. Han bara, fan hamnar det här? Jag bara, jag vet inte. Men jag är uppringd och de sa att jag skulle säga ja eller nej. Så jag misstänker att de har väl kollat min kompetens. Så
oj.
Han bara, ja, men vänta nu. Fan. Så började han kolla så här. Ja, men du. Det är inte du som ska vara här. Du ska vara på 9:e kompaniet. Du ska vara på en skyttegrupp.
Jaha.
Jag bara, Så det stämde, jag skulle ner. Men jag hade i Södertälje hade de fått fel uppgifter. Så hade jag sagt nej där, då hade jag väl inte kommit ner. Ja, så att jag hamnade rätt sen. Så då hamnade jag som ställförtränare gruppchef på en skyttegrupp. Och där kände jag mig ganska trygg.
Hur var de upplevelserna nere i Bosnien då? Vad tog du med dig därifrån?
Alltså jag var 21 bast. Mm. När man är 21 bast så... Jag var liksom nöjd så länge det fanns chips och cola. Ja, men det är på den nivån. Hade jag åkt ner idag som 45 så... Eller jag tror inte ens jag hade åkt.
Nej.
Jag hade inte velat se det vi såg då.
Nej.
Men när jag är i den åldern så är det inte... Det låter jättekonstigt, men då är det inte så farligt. Så att vi var ju mitt i... När exempelvis Srebrenica föll så tog vi emot alla flyktingar i Tuzla.
Just det.
Så att vi var ju mitt i det där men och slog upp alla tält till alla flyktingar där. Det som slog mig, även fast jag bara var 21 år, det var ju att det i princip bara var kvinnor och barn som kom där och äldre män.
Just det.
Det kom inga mellan 15 och, nu minns jag inte exakt, men de var inte där. För de var ju liksom, antingen de flyttade upp i skogen eller så var de avrättade.
Just det. Så du menar att det har skett någon form av utveckling då mellan att du var 21 år, en 21-årig man, till att du är en 45-årig man?
Ja, jo, absolut.
Ja. Men alltså, kommer du hem, det är stängt på polisskolan, söker igen?
Nej, då är det ju stängt.
Då är det stängt.
Då är det ingen mening och då släpper jag det. Men det som händer då i Jugoslavien, jag åker ner en gång till.
Just det.
Och den historien är ju rätt rolig.
Vad händer där?
Då ska Sverige öppna upp ett... Då har det blivit fred, ett fredsavtal. Och då ska Sverige skicka en pluton med... Jag ska åka ner och jobba med data.
Okay.
Datatekniker.
Du är mångfacetterad.
Ja, men det hade jag grejat. Men när vi kommer ner till Danmark där vi ska ha utbildningen så visar det sig att det är inte vi som ska skicka den här typen av soldater utan det är Danmark själva. Mm. Och då säger de så här, men fan ni svenskar, ni är ju så pass kunniga om det mesta ändå. Ni har en hög utbildning för det mesta och ni framförallt har ni inte tummen mitt i hand även fast det är exakt vad jag har. Men jag bara, ja. Och så så ropar de upp så här, har vi någon elektriker, typ någon elingenjör här? Och då hade vi det. Då hade vi Jonas, han var ju det.
Mm.
Så han bara, ja, jag är det. Bra, du tar det uppdraget. Och sen gick det lite laget runt här och till slut så frågade de så här, finns det någon som är VVS-are? Jag bara, men det där kan jag inte, säga det. Så jag bara, ingen säger något. Och så är det någon som bara, men fan. Och då är den här Björne som jag växte upp med, han är VVS-ingenjör.
Mm.
Så de bara, men din farsa är ju det. Fan, hur svårt kan det vara? Det måste ju du kunna också. Så jag bara...
Du räcker upp handen?
Ja!
Fast du inte
är... Som det här vi pratade om innan.
Just det.
Hur svårt kan det vara?
Ja, det, ja, VVS, vadå?
Jag kan. Så jag åker ner som VVS-are.
Hinner du ringa till Björn och fråga
nej,
lite?
Nej, jag åker ner där till Bosnien en gång till då.
Uh-huh.
Alltså den här gången som VVS-are. Så jag hamnar där och polarna, eller de jag jobbar med, de vet ju om att det inte är så.
Mm.
Vi måste hitta något sätt här att överleva. Så för första uppdraget det var att fixa vatten så att folk kunde borsta tänderna. Vi intog en kamp som serbiska soldater hade haft, så att vi fördrev dem därifrån, de sista liksom, det var fred och de skulle bort.
Mm.
Så de är bort och då hade de trashat hela stället så det fanns inte fungerande vatten. De slog sönder allting.
Okay.
Och mitt uppdrag var att försöka hitta det. Till slut hittade jag så här, men fan det här är ju en vattenklosett, alltså en toa.
Mm.
Och de där toaletterna satt ju, då sitter den högt upp den själva klosetten.
Just det, vattentanken.
Ja, och så har du ett hål i golvet.
Just det.
Och där, men där måste jag kunna koppla. Så jag hittade någon så här slang. Så jag drog en slang från toan där. Ner och så satte jag upp det med så här klammers så här. Och så stack jag hål på den här så det bara sprutade vatten. Då hade jag löst så att folk kunde borsta tänderna.
Det var ditt första VVS-jobb.
Ja, klockrent. Och sen fick jag faktiskt, sen så fick jag klart för mig att det skulle komma ner riktiga pionjärer, som det heter,
okay,
från Finland.
Okay.
Så att jag skulle bara här i början läsa uppgiften. Jag skulle vara med dem sen.
Du höll ställningarna tills de kom.
Ja, och de kom ganska snabbt. Men det var ändå roligt att man tackade ja till det. Så jag har ett betyg hemma där det står in charge of brigade plumbing, en brigad är gigantisk.
Ja, just
där är jag liksom ansvarig för brigadens plumbing. Och det betyder då römåkeri och VVS.
Det är jätteroligt. Ja. Hur länge var du nere då?
Vi var nere i 6 månader.
Just det.
Totalt 12 månader.
Just det. Och sen är du hemma igen och då är du några år äldre då. Eller var du direkt på där? Eller?
Nej, det var direkt på där.
Ja, det var direkt
sen när jag kommer hem igen då. Men det som händer under den här tiden, det är att jag träffar människor som, med tanke på det jag berättade från början, att jag uppvuxen med rätt dysfunktionella föräldrar, så har vi också en icke-akademisk bakgrund.
Just det.
Det innebär att jag vet inte, jag är den första i princip som går ut gymnasiet. Okay. Min storbror gick ut också, så, och lillebror, men vi är de första här. Det är våran generation. Just de innan har inte gjort det.
Nej, jag fattar.
Och så det här med att farsan då är VVS-ingenjör, men det är inte så han beter sig. Så att ja, så det är icke-akademiskt där, kan jag säga.
Mm.
Men då så träffar jag människor som berättar om liksom, ungefär som att alla kan bli ekonomer om de vill. Alla kan bli så här. Jag har inte riktigt hajat det här tidigare. Och man kan, med de här människorna kan man ha helt andra diskussioner än med många av de polarna jag hade innan. Det är lite liksom djupare diskussioner än ja, det här andra.
Mm.
Och då får jag upp intresset och framförallt så tänker jag så här, men jag tar upp, jag söker in och försöker bli någon form av data. Det här var ju under 96-97 när alla skulle kunna data. Mm. Det var ju så man blev miljonär då. Data.
Just det heter data, ja.
Och då sökte jag in en utbildning där. Och under den utbildningen så har i princip företag av sig, för det är sån hås då.
Mm.
Och då hamnade jag, och då var det en av dem som jag hade jobbat med i Bosnien som hörde av sig, för att han jobbade då på ett företag som heter Siemens, och så sa han så här, men hej, vi verkligen behöver folk nu, vi rekryterar för fullt, så ring det här numret. Så jag ringde bara det numret och så fick jag anställning i princip, jag fick i telefon anställning, och så var jag baka ut till Väsby och sen var jag kvar där i 9-10 år.
Okay.
Och verkligen, de flesta som jag jobbade med då, de är vd eller höga chefer. Och jag är polis.
men hur kommer det sig då? Om vi säger att de gick åt det hållet och blev vd och högre chefer och du går mot polisyrket. Händer det någonting där som gör att du söker till polisyrket?
Nej,
är
det några du träffar? Det eller? Jag vill göra klart saker. Så jag hade kvar det där. Jag hade inte kommit in på polisskolan för att de stängde.
Just det.
Så det där låg hela tiden i bakhuvudet.
Ja.
Vi hade ju gott ekonomiskt ställt, jag och min sons mamma och sådär. Men det fanns hela tiden där. Så när jag blir 29 där någonstans, 30, så bara, men jag måste ju testa och söka igen.
Mm.
Och då söker jag igen. Och då är det andra som jag jobbade med i Bosnien då, som har också sökt och kommit in. Så då samlas vi där igen.
Och då går du på Sörentorp?
Ja, med dig.
Just det, precis. Jag dök upp där.
Kommissarie
Brontén. Ja, kommissarie till komiker. Ja, nej, men det var ju som fuskkommissarie i och för sig. Man fick ju lite extra blad där för att man var lärare på skolan. Det var en kommissarietjänst, men jag i och för sig, jag hymlar inte med det. Jag har varit kommissarie.
Ja, vet ja, men absolut.
Så är det ju. Men, ja, men det var en kul tid och jag tycker jag hade mycket roliga, intressanta studenter också. Där, du var en av de äldre, kan man säga, även om inte du var direkt lastgammal. Mm. Okej, skolan. Skolan klarade du utan större problem?
Ja, jag flunkade min första tenta. Jag hade ju, då var jag tvungen att ta tag i det. För jag tyckte att fan, det här är lätt. Det här är inget problem. Jag läste lite, ja, men det där kan man väl om hur regering och riksdag funkar och det var allt möjligt. Så åkte jag dit och jag kan säga att jag pluggade inte. Och polislagen, det var ju det var ingenting. Så att jag åker dit. Och det var jag och en till, tror jag, som flunkade. Alltså hårt. Jag hade inte många rätt. För jag tror inte att jag hade skrivit så som man skulle göra. Alltså,
nej, just det.
Jag skrev väl på mitt sätt då.
Vad tänkte du då när du rök på första tentan?
Då verkligen skärpte jag mig. Mm. Alltså då bara shit, det här, nu får jag skärpa till mig. Mm. Sen hade jag ett sätt, jag var inte ensamstående, jag och min sons mamma levde ihop. Och min son, han var väl 2-3 år där när jag gick där. Mm. Så jag hade ju behov av en, precis som alla andra, en inkomst. Och då hade jag ju, jag jobbade samtidigt. Så jag var tvungen att försöka komprimera studierna i skolan. Och då tittade jag på det. Då kunde vi se schemat på data varje vecka. Och då såg jag så här, men de här lektionerna kommer ju vara... Nu kanske jag lär några polisstudenter som går idag. Och då tänkte jag så här, men det finns ju bara x antal lärare. Och då kommer de här... Men det finns väldigt många studenter. Och då måste de här lärarna finnas på väldigt många ställen. Mm. Och säga samma saker 5 dagar i veckan. Mm. Och jag behöver bara lyssna på det här 1 dag i veckan.
Just det.
Och då innebär att jag kunde komprimera mitt schema. Fast då gick jag inte med min egen klass.
Just
det. Och sen kunde jag jobba
då. Men tog du tag i det själv? Alltså, frågade skolledningen då? Så här,
Nej, utan jag hörde av mig till respektive lärare.
Ja, du gjorde det?
Och sa att jag kommer. Ja, det är inget konstigt. Det är ju bara en som kommer.
Nej, precis.
Så det var inget konstigt.
Okej, så då lyckades du då? Du lyckades alltså jobba samtidigt då som du gick på skolan?
Ja, hyfsat mycket. Ja. Och sen hade jag min 3-åring hemma.
Just det, så det kunde täcka de kostnader ni behövde?
Ja, precis. Så det funkade.
Vad hade du för målbild då? Liksom? För att när man går på skolan så får man ju lite mer input kanske vad som finns där ute inom myndigheten. Och så här. Vad hade du för målbild då att jobba med när du kom ut?
Bara ingripande polis.
Ja.
Det var alltså kliniskt bara det. Och då visste man inte skillnad på ingripande polis och närpolis. Och sen när jag kom till Huddingepolisen, jag kom ju med Alex då till Huddingepolisen.
Just det.
Och då var ju Huddingepolisen, det var ju närpolisen fast med en utryckningssida också.
Mm.
Och då kände jag att men här har jag ju kommit helt rätt. Så det var ju det jag ville göra.
Så sen du kände att du var rätt när du kom ut?
Ja, jag landade rätt där. Det var ju skitbra. Och sen jobbade man ju... Ja, det här treskiftet då. Det var tufft.
Ja.
Där i samma veva där så skilde jag mig. Så det var tufft att få ihop det där.
Så hur gammal var du när du var färdig som färdigutbildad polis då?
32.
Mm. Och du skulle alltså ha varit då kanske 23-24 om du hade kommit in första gången.
Ja,
så det är nästan 10 års skillnad där.
Ja, det är det. Absolut.
Tror du att det var... Vad tror du skillnaden? Jag menar, om du hade kommit in första gången där då? Berätta.
När jag kom in första gången så hade jag blivit, då hade jag nog varit mycket mer enkel i mitt sätt att arbeta. De här ska jag säga, de behövs verkligen. För att om jag åker hem, när i den åldern som jag är och har levt ett tag, om jag åker hem på en exempelvis en man som har slagit sin fru, så de som inte har levt ett tag, de är väldigt kategoriska när de går in där och det behövs. Mm. De kliver in och bara, du har gjort fel, du ska med oss.
Mm.
Sen får utredningen ha sin gång. Jag kan ju lägga ner en ganska lång tid och lyssna på båda parter och sådär. Och det är ju jätteviktigt också. Men vi behöver båda. En som verkligen kan kliva in och säga ifrån på skarpen.
Just det.
Att, nej men jag orkar inte lyssna, följ med nu. Och jag tror att jag hade varit, och jag säger inte att de är så, men jag hade varit så i den åldern.
Just det.
Att ja, men, du har slagit din fru, du ska med här. Jag orkar inte lyssna på dig. Alltså
ja, men, och det kan väl stämma. Jag kan ju bara hänvisa till mig själv då i jämförelse att det kanske är så att jag också med åldern då inte ser allt i svart eller vitt utan att man pratar om det här att det finns två sidor av ett mynt till exempel. Va? Mm. Du kommer dit till närpolisen / ingripande då. Hur trivs du att jobba där då?
Jag trivs väldigt bra med kollegor. Jag tycker ypperligt. Det är ju som att komma hem. Det var det jag berättade om med militären också.
Mm.
Det är inte ordning och reda på det sättet, men det är ändå en struktur som jag gillar.
Men om du jämför med det tidigare jobbet som du hade när du jobbade med data, känner du att du är mer rätt nu när du har kommit till...
Ja, vid sidan av lönen så är jag ju mycket mer rätt. Lönen var ju ett hån.
Mm. Och det är det väl fortfarande?
Ja, absolut. Absolut. Mm. Men framförallt för de som gör... Nu gör jag inte treskiftet längre.
Nej.
Men framförallt för de som gör treskiftet.
Mm.
Det är ju, och de som utreder brotten. Mm. Det är ju samma. Så det är ju,
Hur tycker du att treskiftet påverkar dig?
Så länge jag kunde. Vi hade, nu vet jag inte om någon annan polis som var här sagt det, så fram till 08 där någonstans, 09, så hade vi ett annat avtal som gjorde att vi faktiskt hade en återhämtning som var bra. Mm. Jag hann återhämta mig och jag var ändå lite äldre, men det funkade för mig. Mm. Så det bekom inte. Nätterna är ju hårda. Mm. Man hade gärna slutat 5 istället för 7. Mm. Men de är hårda. Men fick du den där återhämtningen med 4-5 dagar i rad där du kunde vila upp dig, då var inte då det var så du längtade tillbaka till jobbet. Sen var jag med när man ändrade det här och då var det mycket tuffare, för då fick vi mycket mer komprimerat. Vi hade inte den där vilan däremellan som med återhämtningen. Och den tog på mig jättehårt. Jag vet att den tog på många andra, framförallt de som hade barn. Mm. Att du skulle liksom vara schysst förälder när du kom hem också.
Just det.
Det var svårt.
Precis, att det påverkar alltså även privatlivet.
Ja,
så att säga.
Nu pratar jag om mig själv och inte
absolut, andra. Nej, men jag förstår. Vad hade ni för arbetsuppgifter där i Huddinge? Vad var liksom det primära?
Det som, när du var på ingripande styrkan så hade du ju alltid uppdraget att svara på jobb, givetvis. Mm. Via radion, det vet ju alla. Mm. Men däremellan så var det ju att du skulle uppsöka din skola. Inte din gamla skola, utan när ungdomarna var.
Ja, precis.
Eller patrullera centrum, alla men att söka kontakt med folk. Eller så kunde du ha väl uppdrag med någon form av att det var mycket inbrott. Så åkte du på sådana saker. Och, med det där med grannsamverkan och grejer. Jag gillade det, för att det var inte bara jobb hela tiden.
Nej.
Och sen hamnade jag i en riktad grupp. Efter de här, där avtalet gick igenom, så hade jag lite svårt att få ihop det. Mm. När vi skulle komprimera mycket mer. Mm. Då så började jag jobba i en riktad grupp med narkotika ungdomar. Mm. Och där trivdes jag ju om ännu bättre. För just. Då hade du ännu mer tid att verkligen prata med kidsen och med deras föräldrar och skolor och hela den här biten.
Just det.
Och sen hamnade jag i Södertälje.
Ja, just det, sen i Södertälje. Hur länge var du i Södertälje då?
Jag var där i 5 år. Första passet jag gjorde i Södertälje. Jag hamnade där som... jag skulle vara ansvarig för krog och bygga upp en krogverksamhet. Mm. Inte som chef då, utan som krog. Bara bygga upp det. Mm. Så vi hade koll på helgnätter och sån här, hur personalen skulle jobba och vilka krogar vi skulle inrikta oss på. Men mitt första pass där... Nu var inte jag en av de ingripande poliser, för det var inte min anställning då. Nej. Så påsken 10. Så första passet jag är där nere, alltså första dagen jag är anställd, så är det en biljakt mitt i Södertälje.
Okay.
Där de hänger ut och skjuter med automatvapen. Alltså, och jag hade ändå jobbat liksom i Vårby och Portkyrka och det. Vad fasiken. Nu.
Var har jag kommit?
Ja, var har jag kommit? Och vi var så lite poliser där nere då. Det var innan den stora insatsen hade börjat.
Okay.
Kvällspatrullerna kanske var, ja, jag tror de var 3 bilar. Och då ska de hantera det här då. Ja, det var helt, och det ligger långt i avsides för andra att komma ner och hjälpa.
Ja.
Så det är ju en bit att åka.
Det är det.
Ja, så det var jag bara, herregud alltså.
Så fick du lite så här second thoughts, så ska jag gå tillbaka till Huddinge.
Ja, precis. Ja. Ja, Huddinge, Södertörn var ju större. Där fanns det ju mer bilar.
Mm.
Så.
Men kom du att trivas i Södertälje trots det här första passet? Eller?
Ja. Och sen blev det här dubbelmordet på Oasen. Och det var ju då insatsen sattes igång.
Ja, just det.
Han gick in och sköt den här fotbollsspelaren.
Just det.
Och hans, tror jag, brorsa eller kusin. Och sen så satte ju den här jätteinsatsen igång.
Mm.
Och då,
var det då man sköt mot polisstationen också?
Nej, det var långt tidigare.
Ja, det var det.
Ja, det var 2005.
Okej, det var redan
så
då.
Så 2010. 2005 sköt med polisstationen.
Ja, just det.
Och efter det så öppnade mig sen upp Ronna poliskontor där uppe. Och då blev ju han som är chef i Botkyrka då, Alex chef, blev ju chef över Ronna, Erik.
Idag finns det ju, jag har faktiskt inte sett det, men det går ett tv-program som heter Södertälje polisen. Ja. Har du sett det eller?
Ja, jag har sett det.
Ja. Ja. Är det kanske värt att titta på om man är intresserad av polisarbete?
Ja, så. För det som speglar där, det är inte bara den grova organiserade brottsligheten, det är ju det här vardags... jag kallar för gegget då, men fyller. Det är ju det du får se. Och folk som inte kan bete sig i trafiken, folk som inte lyssnar på tillsägelser. Det är det.
Just det här, folk som inte lyssnar på tillsägelser, alltså, det är så intressant, för det skulle, jag vet inte, ibland så har ju vissa personer problem med auktoriteter, att man helt enkelt blir tillsagd att göra en sak som av någon annan, fast det är en helt rätt sak. Men bara just att man blir tillsagd, det är det man har stora problem med. Och det skulle underlätta om folk bara ibland kunde släppa det.
Ja, jag vet. Jag har många, många sådana exempel. Jag började ju prata med det här innan om att jag var näpo befäl heter det i Södertälje. Då är man gruppchef över en grupp. Och den gruppen jobbade då mestadels med centrumfylleri. Mm. Vi höll ordning i centrum, Södertälje centrum. Mm. Men i det uppdraget så ingick också att ha helgarbetet. Mm. Så min grupp jobbade varannan helg. Och det gjorde de flesta poliser i Stockholm på den här tiden. Mm. Det gör de säkert idag också. Men då var det varannan helg i alla fall. Och då var varannan helgarbetet var att se till så att folk inte slogs helt enkelt. Mm. Kort och koncist. Mm. Och slagsmål ofta koppling till fylla. Mm. Och då hade vi någonting där nere som vi kallade för beteendesamtal. Det innebar att vi efter helgens arbete så ringde vi upp till människor som hade betett sig jävligt eller väldigt illa på stan.
Okay.
De hade inte då lyssnat på när vi sa till dem, eller de kallade andra människor för något, de stod och pissade på någon bil, ibland även polisbilar. Och då jag tar ett exempel som jag tycker är ganska roligt. Då ringer de från en krog i Södertälje och säger så här, och vi hade jättebra kontakt med krogarna, och säger så här: Per, jag vet att det är vi som har tabbat oss, men vi har en kvinna här inne och hon är dyngrak. Hon är aspackad och hon går inte härifrån.
Hon vägrade lämna krogen.
Hon vägrade lämna, och han tycker att det är lite jobbigt att ringa det här samtalet, för att han vet att vi har lite annat att göra. Men han ringer ändå. Och på den här tiden så byggde vi verkligen upp kontakter med krogar. Vi byggde kontakter med alla invånare och sånt där. Vi skulle verkligen finnas till hands. Och det vet jag att alla poliser idag vill göra också. Men då hade vi faktiskt resurserna att göra det. Så att vi åker dit. Och då mycket riktigt sitter en tjej där inne. Kallar henne för Anna. Hon är ju då skitpackad. Men jag tänker så här, men jag är ju ganska så här schysst. Så att jag går fram och bara, men vad heter du? Hon bara, Anna, vad heter du då, snutjävel? Ungefär så där börjar det. Och man bara, aha, okej. Okay. Men Anna, kom igen nu, så går vi härifrån. Jag vägrar. Vadå vägrar? Det är ju polisen som säger till det. Du kan ju inte vägra.
Om vi sitter kvar på krogen.
Ja, om vi sitter kvar på krogen.
Men är det upplyst? Alltså, har man tänt?
Och... Nej. Utan hon är ju så pass berusad. Hon får ju inte vara enligt lag där inne.
Nej, men krogen är fortfarande öppen?
Ja,
eller?
Ja. Så det är ju massa andra som ser här.
Okej. Jag är med.
Vi bara, men kom igen Anna, vi tar en taxi utanför och sådär. Och vad bor hon, berättar. Och det är ju nära. Så här. Eller vi skjutsar hem det. Vi kan till och med ta det. Vi vill ju bara att hon ska därifrån. Hon bara, nej. Ja, så lite övertalning, så börjar vi gå därifrån. Och då helt plötsligt så bara kastar de sig runt någon form av stolpe där inne och sätter sig händerna runt så här och bara, jag tänker inte gå. Jag bara, åh fan, det här, nej, jobbigt. Så, bara, men schysst. Jag typ som polis, man bara, men schysst då.
Ja, snälla. Ja. För jag tänker nu direkt här att det kan bli ett scenario när ni står och bänder på en kvinna som håller sig runt en sån stång inne på ett ställe. Och det vill man kanske undvika.
Nej, och det enda hon har gjort är ju att hon har blivit överserverad. Så egentligen den som har begått själva brottet är ju serveringspersonalen.
Just det.
Men hon ska i alla fall därifrån oavsett. Och sen får vi hantera de andra sen. Men till slut så följer hon med i alla fall. Och då tänker vi, ja, men nu vill hon bli hemskjutsad. Nej, det vill hon inte. Den då ska hon minsann med till fyllecellen. Hon bara, nej, jag ska in i fyllecellen. Jag bara, och till slut så blir jag irriterad jag lackar. Så jag bara, ja, men då blir det fyllecellen. Så då ringer jag till vårt stationsbefäl i Södertälje och så säger jag så här, men jag kommer in med en kvinna, hon ska inte vara här. Hon ska hem, hon bor i närheten, hon har en man hemma som kan ta emot. Det vet vi. Hon bara, ja, men kom hit då. För att vi hade så ont om celler på det sättet. Så att det här är inte den värsta som under den här natten. Så att vi ska försöka hålla våra celler liksom tomma. Så då kommer vi in där och så är en fyllecell öppnad och så då gör då kallas det för att man gör en förmansprövning och då säger nej men hon ska inte vara här, men då får ju hon se den här cellen.
Där hon ska sova då?
Ja, den är geggig, det är någon gul madrass och det är, ja. Hon bara, nej, här vill jag inte vara. Vi bara, nej, jag tänkte väl det. Alltså in i bilen igen. Och nu kommer det som är hysteriskt. Då sitter min kollega i baksätet. Och jag kör fram. Och helt plötsligt hör jag min kollega bara, men för helvete, lägg av! Och bara sluta tafsa! Och då tror den här hade jag kallat henne Anna, att hon sitter i en taxi hem med ett ragg och jag är taxichaufför och hon har sin snubbe bak. Alltså jag höll på att dö. Jag höll verkligen på att
dö. Du kunde hålla dig för skratt här?
Nej, jag kunde inte det. Och det är dåligt, men jag kunde inte det.
Hon kör hela racet där bak.
Alltså. Ja, ett mellan benen grepp. Och då kommer det så här, sen åker vi hem och släpper av henne och hennes man, men hon är ju då packad, jag får inte berätta för hennes man om saker som har hänt. Nej. Sekretess och sådär, men då säger jag så här, det vore väldigt trevligt om du kunde fråga henne när hon vaknar imorgon, om de poliserna som skjutsar hem henne, om de får ringa dig nästa vecka och prata om vad som har hänt och så vidare. Mm. Vi kallar det för beteendesamtal. Så hör han av sig sen och vi får telefonnumret och det är klarat att vi får ringa. Så vi ringer upp henne, eller han som satt i baksätet ringer upp henne på tisdagen. Och hon kommer ihåg att hon har träffat killar i blått liksom, men det är inte mer än så. Så när han beskriver vad hon har gjort, så alltså hon håller på att avlida. Hon skäms ju så att det är ju, ja. Men då kommer det till det, i det här, det är mycket att skratta åt, men det är allvarligt i det här. Det är att syftet med att vi gör det här, det är att de här männen och kvinnorna som vi hör av oss till, de är över 30 år. Och när du sätter dig i de här situationerna, då har du någon form av problem med din hantering av alkohol. För du hamnar inte i de här situationerna annars.
Nej.
Och då vill vi bara ringa upp och vi vill inte ha något så här, vi ska minst se åt dem på skarpen eller någonting, utan det är så här, hur mår du? Vi inleder med, hur mår du? Och då blir det ju rätt avväpnande. Hur mår du? Vadå då? Nej men alltså vi hamnade i den här situationen tillsammans. Därför måste vi ställa, eller ja, då bryr jag mig om dig. Och då, när vi hade haft de här samtalen sen, så var det alla samtliga sa att det här är första gången som någon annan vuxen har sagt till mig sen jag blev vuxen om mitt drickande. Och det de sa då, det var att alla vet att jag beter mig så här, men ingen som säger någonting
till
mig.
Ingen säger någonting.
Nej. Och sen när man pratar med folk, och om jag skulle fråga dig också, så vet du ju vilka det här är i ditt umgänge.
Ja.
Alla vet ju när det är jobbigt när Axel dricker eller Göran eller Lotta.
Precis.
Alla vet det och bara tycker det är lite jobbigt. Ja. Men det här var de människorna som vi fångade upp.
Blev det någon anmälan av sexuella trakasserier där i baksätet?
Jag tror att han löste det.
Men jag tänker också, kritiken skulle ju kunna vara här, du berättar till exempel om, ni kanske ser någon som står och kissar på en polisbil till exempel. Ska inte de bara lagföra så liksom? Kan man ringa och dalta med dem då?
Nej, jag förstår var vi kommer där. Det diskuterade mycket med min personal. Det är ju bötesbrott, alla de här grejerna. Det innebär att jag kan ju lämna någon form av rapporteftergift på det. Det kommer inte bli fängelse på det här.
Nej.
Och då pratade vi med varandra och gjorde upp att vårat huvudsakliga mål är att få ner våldet i Södertälje.
Ja.
Och de här människorna som står och pissar på polisbilar och väggar och sånt där är ju ofta de som tränger sig för i en krogkö som min samba, och så säger de något sluddrigt till någon och till slut så får de en smäll på käften. Och då blir de brottsoffer.
Just det.
Så vi bestämde oss för att det är större att få tag på våldet än att få tag på
eller få in bötesbeloppet.
Bötesbeloppet, ja. Och det viktiga var samtalet. För att vi vill ju minska våldsbrottsligheten. Vi vill ju minska antalet brottsoffer.
Och samtalet kommer då när man nycklar till,
ja,
alltså, ja, efter helgen då, ja, till exempel.
Och då kan du ju tänka dig, om jag hade ringt det här samtalet till dig, Nej, du sitter i baksätet och tafsar på en kollega till mig. Och sen så ser du, nästa gång, du kommer ju knappt gå ut i Södertälje. Men om du gör det och träffar på mig, så har ju vi den kontakten.
Jag tänker också, jag kan bara tala om mig själv, men jag tänker också att jag kommer ihåg att jag gjorde också en del korkade grejer i mina unga dagar. Men just samtal med vuxna där man var tvungen att verkligen sitta face to face, och det var oerhört jobbigt tyckte jag. Och jag tror att många ungdomar tycker att det kan vara väldigt, väldigt jobbigt. Så jag tycker att jag pressade dig lite där, för jag tror att det är många som kanske tänker så att de ska bara straffas liksom. Mm. Men du menar att det här kan ha en effekt som är bättre än att ge dem en bötes?
Jag är inte naiv och säger så här, i Stockholms innerstad så en utanför Stureplan att det går att jobba på det här sättet. Nej. Men när du jobbar i en lite mindre stad och vi hade den resursen och vi hade ett mål som var väldigt uttalat, att vi ska minska våldsbrottsligheten. Då måste man också titta på inte bara gärningspersonen, utan titta på vilka riskerar faktiskt att råka illa ut samtidigt. Mm. Och då var det inte för att sekundärviktimisera dem eller någonting, utan mer bara ett samtal. Hur mår du? Hur har du med ditt missbruk? Hur kommer det sig att du hamnar i den här situationen? Ja, att du står och pissar på polisbilen, exempelvis.
Det var ett avancerat ord, sekundärviktimisera.
Ja, alltså det här är inte meningen att om det är någon som har fått stryk på stan så kommer vi inte sen försöka göra dem till att de är skyldiga till det. Det är
Nej,
inte det jag menar.
Precis, Nej, jag förstår vad du menar.
Så, det är det som är. Mm. Utan då där och då så är vi givetvis på deras sida och ska göra allt vi kan för att utreda det brottet så att de får upprättelse. Men det jag pratar om är här innan det har hänt.
Mm. Nej, men det är intressant, för vad du pratar om är egentligen att behovsanpassa här. Det är som du säger, men är man i ett strikt kanske här inne i city, jobbar kring styrplan där man har en väldigt hög omsättning på kanske berusade människor, människor som strular till det liksom, så har man inte tid och sådär. Men i mindre samhällen och på mindre orter så låter det som en klok väg att gå. Men vad gör du just idag då? Vad är din arbetsuppgift
idag? Idag är jag på Norrmalmspolisen, där du har varit tidigare.
Ja, precis. Jag har jobbat här.
Jag jobbar som någonting som heter kommunpolis. Okay. Det innebär att...
Aldrig talas om.
Nej, precis. Det är det nya. Det är massa nytt. Men 2015 så ombildades polisen, vilket ni kanske har pratat om tidigare. Och då inrättade man funktioner som hade hand om den brottsförebyggande verksamheten som är ansvarig för den. Och på Norrmalm har vi 6-7 stycken sådana. Där mitt uppdrag är våld på allmän plats.
Okay.
Vi har mängder av serveringstillstånd i Stockholm, och många av de här, i alla fall i innerstaden här runt Norrmalm då, har problem med våld. Väldiga problem. Och där är nu, och det är det jag har hand om. Jag har samverkansdelarna med krögarna, med tillståndsenheter och sådana där saker. Så det är en sak som jag tycker är väldigt intressant här, när, och det där bara slog mig här för några veckor sedan, det är att vi har, om vi tar våra förorter, så har vi ju, lägenhetspriserna är ju, jämfört med här vi sitter idag, så är det ju liksom som natt och dag. Men om man tittar på våldsstatistiken så är det ju här omkring som är absolut mest våld per capita.
Just det. Och vi sitter nu i centrala delarna av Stockholm.
Ja, och det är inte långt ner där. Men det är intressant, och då kan man titta, det gäller Göteborg och Malmö, där man slåss som mest, där det egentligen är farligast för dig att gå ut på kvällen. Och framförallt om du är kille och är 16-17 år, då skulle jag inte rekommendera min son att vara här. Men där har vi som högst lägenhetspriser, och där vi har som lägst priser, där är det inte alls samma våldsbrottslighet. Och det innebär att någonstans så säljer vi in något budskap om vart det är farligt och inte farligt.
Just det.
Det där är jätteintressant.
Verkligen. Okej, så din arbetsbeskrivning är alltså att minska våldet.
Ja.
Det låter som en tuff uppgift att lösa.
Det är väldigt tuff. Men det går ner, just nu går det ner per automatik, för att kidsen krökar inte.
Nej.
Det störtdyker i hela Europa. Det är liksom, de krökar inte.
Nej.
I London, jag pratade med någon från London som jobbar med samma saker, de jobbar direkt med borgmästaren där. Och sa att 35%, de har gjort en jättemätning, av kidsen mellan 18 och 25 dricker inte alkohol överhuvudtaget. Men de går ut på fine dining. Det innebär att de är och rör sig.
Ja.
Men de är nyktra. Det innebär att de ställer helt andra krav.
Men kroglivet är ju inte samma sak än vad, när du och jag var... Alltså för att jag menar, när kidsen eller folk nyftigen går ut på kroglivet, då är de färdigraggade. Alltså då har man varit på Tinder, man har varit på... Man har, den biten var ju den största biten när man gick ut förut. Så här, man var för... festade hemma hos någon, man pratade om vilka tjejer man var intresserad av eller, och när man gick ut och var på krogen då var det ju liksom lejonet på savannen.
Exakt.
Och det var liksom, det är helt borta idag.
Och den savannen, jag tittar på min, nu har jag inte frågat honom, jag ber om ursäkt min son, men den savannen har ju han hela tiden nu.
Exakt.
Han är 17 bast, jag menar, han behöver, det är nätet.
Nej, man behöver inte gå på krogen. Så det finns någonting här som har förändrats radikalt som vi kanske inte riktigt har tänkt på, men alltså förr så kanske man också som kille eller kanske som tjej, jag kan uttala mig mer som kille när man var, man kanske tog ett extra glas för man skulle våga gå fram och prata med någon eller något sånt. Exakt. Där. Men det behöver man inte göra idag. Man är garderad, man kanske har sin, vi ses då och då efter allt det liksom. Det finns någonting där som har förändrat krogmiljön.
Jag är helt övertygad nu.
Mm.
Helt övertygad. Och sen har vi, du får inte komma in om du packar heller.
Nej.
Det fick man ju på 90-talet.
Nej, just det, precis.
Det har ju också ändrats.
Ja.
Mm.
Jo, men jag ber alltid, vi får tacka för den här historien med kvinnan som inte ville lämna krogen.
Nej,
det
är
intressant. Men du sa att du hade en annan berättelse som du tyckte var, som hade satt sig hos dig när du jobbade, jag tror det var i Södertälje, eller?
Nej,
det var Huddinge.
Jag har flera i Södertälje också, men jag jobbade i Huddinge.
Huddinge var det.
Och jag tror att det är den här du menar. Då har vi varit hemma hos en på ett så kallat våld i nära relation. En man har slagit sin kvinna.
Det man kallade för lägenhetsbråk förut. Lite
ja,
slarvigt.
Herregud, skulle man säga det idag? Jag vet inte. Vad är det för något bråk?
Nej, jag vet inte, men man sa det. Jag kom, det sa man när jag, då sa man lägenhetsbråk.
Och folk lämnar med medling.
Ja.
Alltså en 21-årig polisutbildad medlar mellan ett par som är runt 45-50 år. Det blir bara där är det ju väldigt konstigt att man klarar det.
Mm.
Men vi medlade i alla fall inte.
Nej.
Utan vi är på det här, och det är en man som har slagit sin kvinna, kort och gott.
Mm.
Det är en misshandel. Och vi är där. Och det är jag och en kollega.
Mm.
Så vi griper mannen.
Mm.
Tar med honom till bilen. Och vi är bara två poliser där. Så det vanliga är att det kommer en annan patrull som tar själva gripet och så är vi kvar och handskas. Men i det här läget så måste vi i alla fall ut med mannen härifrån. Och det har inte kommit en till patrull. Så vi har inte fullständig kontroll på situationen så.
Nej.
Men då så vänder han sig om när vi är på väg att gå. Så kommer den här frun efter. Hon säger någonting på arabiska som inte jag förstår.
Nej.
Barnen står här runt omkring, jag kommer inte ihåg om det var två eller tre, men det är ett gäng ungar. Han vänder sig om, tittar på henne och så säger han någonting på arabiska. Och jag ser hur barnens ögon lyser som att livet rinner ur dem. De tappar ju lysten.
Oj.
Och jag ser att hon...
Alltså rädsla liksom.
Ja, de blir livrädda och hennes axlar sjunker ner och hon blir livrädd. Så att han säger några välvalda ord där som inte jag förstod ett ord av och min kollega förstod ingenting heller. Men jag förstår att det han sa var extremt allvarligt. Vi tar ut honom i bilen, jag försöker få honom att berätta vad är det du har sagt. Han vägrar givetvis då att säga det till mig.
Vad är det för ålder på de här kvinnorna och mannen ungefär?
Men 40 kanske.
Mm. Mm.
Där någonstans,
mm.
40.
Mm.
Kan ha varit yngre också. Det är att jag tycker att jag är så jävla ung.
Det där är också något vi kan diskutera sen.
Det kan vara. Men 40. Nu, kör in honom och sådär. Det är inte mer med det. Men jag känner att det han har sagt, det måste...
Frågade ni kvinnan också? Där?
Ja, hon sa inte. Jag frågade kvinnan.
Ja, du gjorde det?
Ja, jag gick ju tillbaka. Så att, han blev kvar i bilen där med min kollega. Vi försökte först, så här, men jag måste få reda på vad han sa.
Var det här... De här meningarna som du inte förstår,
ja.
Det var så tydligt för dig att när du såg reaktionen att det var någonting hotfullt.
Ja, dödshot eller att jag ska mörda dina föräldrar. Det var något, det var åt det hållet. Mm. Det var...
Det måste vara oerhört frustrerande att för det är ju intressant hur man också kan uppfatta ord som inte man förstår på en reaktion hos en motpart då. Ja.
Exakt. Ja. Och som jag beskrev det, det var som att de här barnen, att hela deras livet liksom, det bara rann ur dem när pappan sa det här.
Oj.
Och nu vet jag inte exakt vad han sa, men det, historien fortsätter. Och då skriver jag mitt PM sen. Hon berättar inte heller vad det var han har sagt.
Men för, om jag får fråga, för du skriver ju en separat anmälan först. Du skriver så här, ja, brottet är misshandel. Ja, ja. Så. Men det här PM:et, då, promemoria som det står för, det, den skriver du alltså, det är en separat handling då?
Den ligger i själva
du anmälan. Du bifogar den
också? Den bifogar anmälan, för att den är så pass viktig om en utredare kan få reda på via henne. En utredare måste ju då också ställa frågan till den här kvinnan då, vad var det han sa?
Just det.
För det i sin tur kan ju lägga på allvarlighetsgrad på brottet som han gjorde innan också.
Så du tycker att det du upplevde här, så, som du kände var något allvarligt, det vill du skriva ett separat PM om till utredaren.
Ja. Okay. Även fast jag inte har förstått någonting av det som sades. Så mitt PM är ju hur barnen reagerar, hur hon reagerar, hur han säger det. Jag försöker beskriva det med ord, hur jag uppfattar situationen.
Var det liksom en lång harang eller var det bara korta?
Ja, det var långt alltså.
Ja, det var det.
Ja, det var ju så här. Och det var inte de här klassiska grejerna, utan det var verkligen någon, du kunde se att det här var inte din slyna eller någonting sånt där, utan det var rejält.
Okej. Okay. Mm.
Ja, nu sa jag något på radio här. Fan. Och så svär jag direkt efter. Ja.
Nej, men det här är, vi pratar med den, vad ska man säga, enkelmannens språk här. Mm.
Men det var inte de orden, utan det här var någonting helt annat. Jag skriver här och sen blir det inget mer med det. Jag blir kontaktad senare, men det är efter den händelsen som ska berätta om nu som hänger samman med den här.
Okay.
Då är vi ute och jobbar ett nattpass, jag och en kollega från Huddinge. Så när vi då får vi in ett larm om, och larmet är, och vi ligger i Segeltorp någonstans, larmet är pågående våldtäkt.
Oj.
På E4.
På E4?
Ja, så vi bara, E4? Ja, men det måste ju vara i närheten av E4. Mm. Men så vi bara står på, det är ju jättekonstigt larm för det första, så det kan ju vara en skäring. Men det är tydligen flera som har ringer samtidigt om att det händer någonting på E4. Så vi står på, och det gör givetvis andra patruller, för det här går ju ut som ett allanrop till flera patruller. Och så när vi kommer, så kommer, råkar vi hamna på fel sida av vägen, motorvägen, så att vi kommer i fel riktning. Så då ser vi, jag tror att det är brandstationen vid vår begård som vi ser ner på motorvägen, och då ser vi att det händer någonting där. Det är en man som sitter på en kvinna. Alltså det händer ju. Vänder runt, och då är det några andra patruller som har hunnit före på andra sidan då. Men då när vi går i bilen, och så tittar jag på den här gärningspersonen som har suttit ovanpå den här kvinnan. Och då är det han.
Tidigare från...
Ja, som säger det här, som vi har gripit. Som säger det här till sin kvinna.
Hur lång tid har det gått?
Det är några veckor bara.
Några veckor.
Ja. Och då är det han som sitter på henne. Och jag bara... Alltså, jag känner igen honom. Jag vet ju inte exakt då vad som har hänt.
Nej.
Kvinnan är helt förstår, vettskrämd, slåss ju för sitt liv. Nu kan jag gå in på saker som jag inte visste då, men som jag vet nu då. Mm. Och då är det så att vi spärrar ju av här och så vidare och så vidare. Och då visar det sig att den här mannen då, det han har sagt till henne, det är ju att han ska döda henne.
Mm.
Och han har sagt det så allvarligt så att hon fattar ju att det här kommer att ske. Barnen fattar ju att det här kommer att ske. I den här bilen som han har, hon har alltså kastat sig ur i farten.
Aha.
Det är inte i farten, men hon har ju försökt liksom öppna dörren, och han har ju då sagt tydligen då att vi ska ut och åka, jag ska prata med dig.
Mm.
Och hon fattar på vägen då att någonting stämmer inte. Hon, så hon ska öppna dörren på motorvägen och dra ut. För att hon ska fly för sitt liv. Han stannar ju då bilen på något sätt och då flyr hon ut och då får han tag på henne direkt. Och därför är de på, mitt på E4.
Oj.
Ja, och då påbörjar han ju sin gärning, så han skiter ju fullständigt i att det här är mitt i, ja, där bland folk. Ja, han kör ju bilar.
Han bryr sig inte om
upptäckten eller någonting. Nej. Och då han grips ju så vidare och sen i bilen får jag reda på sen, det var inte jag som hittade det, så hittar man ju då att han har ju då rep och bensin och grejer, spade, och ska ju då göra sig av med henne. Det är det. Så att det var nog det som han sa där i då. Och då bevisar det ju att ett PM är ju väldigt viktigt, för att det bevisar ju också att han har övervägt det. Då är det ju inte stundens ingivelse. Nej. Då är det ju planerat. Precis. Och då är vi på mord.
Så din iakttagelse där på platsen kan vara väldigt viktig senare, trots att du i det här fallet inte förstod vad som sades.
Exakt. Men jag känner ju att någonting...
Ja, men precis, ja. Hur kommer det sig att den här historien har stannat liksom så pass mycket hos dig?
Men det är nog när barnens... Jag har varit på många som skriker åt varandra. Mm. Jag har inte varit på många där du ser att livet, liksom, de bara dränerades. Mm. Det har inte varit. Där du tittar på dem, där de inte börjar gråta, där de inte skrattar, de gör ingenting annat än du ser bara på blicken att det faller. Hela livet bara faller för dem.
Och du som har barn själv, vad händer hos dig när du ser den där reaktionen hos barnen?
Ja, alltså det är hela... Och det där är ju intressant. Det är först efter jag har fått barn som jag kan leva mig in i det här. Och då är det de här försvarslösa barnen som de enda de har och som de ser upp till där och då är ju sina föräldrar. Mm. Och så gör föräldrarna det här. Det innebär ju att det finns ju ingen annan trygghet i närheten. Mm. Och mamman är ju, och pappan här är ju deras trygghet. Mm. Det är väl det. Och det där är ju någonting som sen jag fick barn själv.
Just det. Så hela deras trygghetsbubbla spräcks i det här läget.
Ja.
Och ett direkt hot inifrån liksom, trygghetszonen på något sätt.
Ja. Och vi har ju också varit där och tagit honom just då. Och så säger han det här. Och jag vet ju inte hur mycket de kunde säga, men de förstår nog att pappa kommer nog inte tillbaka.
Nej. Ja. Nej. Så. Vet du vad som hände vad gäller dom och sådär? Blev det...
Nej, jag vet inte. Det vet jag inte.
Och det är också intressant det där med att man åker på, du åker på ett jobb som sitter väldigt starkt kvar i din minnesbild. Man kan ju på något sätt, även om man inte får de känslorna som du fick, men man kan föreställa sig den här reaktionen man kan få när man ser barnen. Mm. Sådär. Och sen får man ingen återkoppling på det här riktigt.
Nej, men det är upp till mig. Jag skulle kunna ta reda på det.
Ja,
så det...
skulle kunna göra det.
Men ja, men det är många såna där ärenden, så att det, men just den där är ju gripande. Ja. Det är just det där när han säger det, annars hade jag inte kommit ihåg det.
Nej, men så. Jag förstår det. Men vad gör du om 5 år som polis då? Sitter du fortfarande och försöker förhindra att folk ska slåss ner på Stureplan?
Men jag blir författare. Jag släpper en bok nästa vecka.
Ah, intressant. Ja,
intressant. Det handlar om Drottninggatan.
Okej, okay, och terrordådet?
Terrordådet 7 april.
Vad handlar boken om? Alltså vad är...
Det är som, den 7 april så ringer jag upp. Då är jag biträdande chef för Norrmalmspolisen. Jag är tillförordnad biträdande chef. Man håller på med rekrytering. Då ringer jag upp till min chef som är chefen för Norrmalmspolisen och säger så här: hej, Donald Trump har beordrat missilattacker i Syrien. Och jag känner på mig att någonting kommer att ske idag. Och det jag menar med det är att det kommer ske, och vi pratar om det, det är någon form av opinionsyttring. Man kommer kanske vara i amerikanska ambassaden, det kan bli någon galning som gör någonting, försöker tränga sig in på regeringskansliet, vad som helst. Men någonting kommer att ske, känner jag. Så att jag vill att vi åtminstone förbereder oss så att vi har en stabschef på lokal nivå som kan kliva in om det händer någonting, och att du och jag i varje fall är beredda.
Mm.
Och sen så kommer jag prata med våra operativa samordnare och sådär. Det är en ny funktion som du jobbade. Men så att vi har koll på läget, vad som händer under dagen.
Mm.
Mer än så behöver vi inte göra. Så.
Så du, det, som polischef där så tänker man även på sådana alltså internationella händelser att det också kan påverka sin lokala...
Jag gör alltid det. Mm. Alltid det, för att allting hänger ihop idag. Tidigare fick ju inte alla reda på det innan nätet, men idag är det är ju livesända Tomahawk-attacker. Just det. Så idag får du ju reda på det. Mm. Men då en väldigt lång historia kort nu, så då jobbar vi hela dagen. Klockan 11 så hör jag av mig till den lokala, så han som jag vill ha in i så fall, att säger att det verkar lugnt vid 11. Mm. Och sen jobbar vi på under dagen. Vi gör inte så jättemycket med det här, bara att en mental förberedelse. Mm. Och sen så klockan 5:05, 6:03 någonstans så kommer våran operativa samordnare upp för trappen. Du har ju varit på Norrmalm själv, det är en trappa upp. Och då sitter ledningskorridoren upp till vänster där. Och då står vi och snackar där och dricker kaffe och ska väl göra helg om ett tag. Och då ser jag på han att han är helt kritvit. Han är helt kritvit. Och bara, det händer, nu händer det. Det är en lastbil. Det är solklart terrordåd. Det jag tänker då är att nu måste vi agera. För att det här är första gången som det här händer i Sverige. Vi måste agera lokalt nu, för det kommer bara bli kaos. Så att vi sätter upp vår egen organisation direkt, det kallas för egen organisering. Och sen börjar vi invänta order, men vi börjar jobba direkt med, okej, det är våran personal som är bland de första på plats. Det kommer ju vara många andra också, men Norrmalmspolisen är, det är vårt område. Det är våra befäl som kommer leda, vara platschefer högst troligt. Det innebär att det första vi måste göra, hur tar vi hand om dem när de kommer tillbaka? Vi kan inte ta på oss någon pistol och springa ut. Någon måste ju organisera. Och sen börjar ringa in folk som ska ta hand om debriefing och sådana saker. Så att jag blir helt, det var det jag sa från början, jag blir helt iskall. Det är en som jag jobbar med som, hon har ju inte sett det förut. Så jag blir ju helt iskall och börjar rent fyrkantigt styra upp hur vi ska göra.
Så då anar jag att den här boken kommer handla om det här arbetet.
Ja, till viss del. Ja, den handlar om det, men det är 19 röster som kommer berätta. Jag är en av rösterna som berättar. Sen har ju vi, jag och den medförfattaren Benny Haag, har ju då intervjuat andra personer. Vi har ju fantastiska avsnitt från när man går in på Lens bland annat.
Just det.
Vi har ju från räddningstjänsten, ambulans, hon som blir ansvarig för all sjukvård utanför Stockholms sjukhus. Det hade jag ingen aning om det här. Men hon beskriver det, och det är helt fantastisk berättelse hur hon rullar in på Drottninggatan och förstår att hon tar några djupa andetag och bara, åh nej, det här är jag ansvarig för. Att det här styrs upp.
Oj, vilken spännande bok. Vad heter boken?
19 röster från Drottninggatan.
19 röster från Drottninggatan, och den kommer ut i nästa vecka. Och när vi spelar in det här så är det ju alltså slutet på, så det är början på november den kommer ut då?
Kommer ut 25 oktober.
25 oktober kommer den ut. Mm. Ja, där hör ni alla lyssnare. 19 röster från Drottninggatan. Ja, stort tack Per. Men innan vi rundar av så tänkte jag att du skulle få berätta vad du tycker om poliser på film.
Poliser på film?
På film. Kollar du på till exempel svenska polisserier?
Alltså jag kunde inte låta bli att kolla på Johan Falk.
Nej.
Den tyckte jag var helt fantastisk. Även fast jag vet att allt det där absolut inte stämmer.
Nej.
Men jag tyckte den var så infernaliskt spännande.
Ja, så du fastnade ändå trots att du kunde se typ faktafel och sådär.
Ja. Så det är jobbigt, men den var infernaliskt spännande.
Ja, vad intressant.
Det var ju på den tiden man hyrde filmer.
Ja, just det. Det var också en charm.
Däremot Beck klarade inte av.
Nej. Okej, så du ser två skillnader där.
Ja,
alltså.
Jätteskillnader.
Och vad tror du, är det manus eller är det
bara manus.
Dialog och sånt?
Ja, det är manuset helt enkelt. För den är ju ändå hyfsat verklighetstrogen, den Johan Falk.
Johan Falk vet jag att min för detta programledarkollega Tage Åström, vi hade ju nya Efterlyst tillsammans. Han har ju varit med och skrivit manus där.
Ja, den tycker jag är bra.
Så vi får ge Tage en liten guldstjärna där.
Ja.
Amerikanska filmer och sådär, polis.
Ja, vad heter den? Någon med Watch.
Ah,
det är den bästa.
Den har vi.
Gyllenhaal.
Just det, Jack Gyllenhaal. On the Watch eller?
Den är så fantastisk.
Grejen är att den har jag faktiskt rekommenderat Snutsnacks lyssnare, och det ligger en länk på Facebook-sidan till den, och den heter, det är någonting med Watcher, precis, och det är Gyllenhaal, och den är jättebra.
Fantastisk, har du sett den?
Jag har sett den.
Ja, jag har ingenting att säga om den, att den är bara bra. Det är fantastisk.
End of Watch heter den, och den har blivit rekommenderad tidigare som sagt, men det är helt okej. Det betyder att lyssnarna än en gång måste tänka, den där måste jag verkligen se.
Jag tycker ju att en reality-grej med Stockholmspolisen är riktigt bra. Jag tycker den är riktigt bra. Jag trodde inte att man fick filma på det sättet.
Just det.
För att det känns som att tredje man kan, man kan nästan se vilka det är. Men den är ju, det är riktigt bra. Det är ju verkligen så där det är.
Ja, det är lite cops på,
men det är ingen film utan det är reality.
Nej, det är reality, men det är ju reality är någonting som verkligen lockar människor idag. Allt från Paradise Hotel.
Det har inte jag sett. Jag vet att min son kollar. Förlåt, Gustav.
Ja, det finns mycket reality. Per, jag bugar, jag bockar. Det var jättetrevligt att ha dig som gäst. Tack så jättemycket.
Trevligt.
Tack. Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. En podd av och med mig, Hasse Brontén. Snutsnack finns på Facebook, bara att gå in och gilla. Jag finns också på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi i nästa. Ha det fint.